Freja Rudels, hur kommer det sig att du bestämde dig för att skriva din avhandling om just P.O. Enquist?
Det är en fråga som har många svar, eller kanske ett långt svar. Allra första gången jag läste en text av P.O. Enquist, så det var på introduktionskursen i litteraturvetenskap. Och det var en essä som hette Målet mot fröken Julie. Och jag liksom bara hajade till. Det var en sån här känsla av att, vad är det här? Vem är det som låter så här? Det fanns någon sorts väldigt säregen rytm i den texten och en liksom förmåga att vänta in saker som var hisnande. Och sen i den scen så nämndes Nedstörtad ängel, en av romanerna som jag behandlar i min avhandling. Och sen en sommardag i min mammas bibba i Dalsbruk så var den utställd på hyllan så där, som tittade på mig med pärmen. Och så nappade jag tag i den och sen var jag fast. Och anledningen till att jag har hållit mig fast vid Enquist, så det tror jag handlar om dels att han tar upp de riktigt stora frågorna. Att han vågar ta upp dem. Sånt som att, vad det är att vara människa, vad det är att skriva, vad det är att finnas till för varandra. Och sen att han är så oerhört komplex att det är ett outtömligt material.
Du har valt att fokusera på tre av hans romaner, Nedstörtad ängel, Livläkarens besök och boken om Blanche och Marie. Varför har du valt just de här tre romanerna eller berättelserna?
Det är ju ett jätteomfattande författarskap och på en gång väldigt liksom mångfacetterat, men också det finns ändå liksom röda trådar och återkommande saker, så att det har inte varit lätt det här urvalet, det har inte varit lätt att skära ut, men samtidigt har det varit fullständigt nödvändigt. Och här har jag nog liksom gått på min egen magkänsla och på det som, de frågor som har varit relevantast för mig. Att jag har valt romaner som tematiserar kvinnlighet, kärlek, kroppslighet och makt. Och som knyter samman de här frågorna med allmängiltiga teman som just vad en människa är.
Själv talar du i din undertitel till den här avhandlingen I berättandets makt om tre romankroppar av Per-Olof Enquist, om just den här kroppsligheten som en del av romanbygget och hur de här olika människorna på olika sätt definierar romanen i hur de är och agerar och hur de är gentemot varandra. Kan du lite utveckla den här teorin?
Ja, alltså egentligen hela den här avhandlingen så grundar sig i en iakttagelse av att det finns beröringspunkter mellan nivån karaktär och hela romanbygget. Att de på sätt och vis, de här romanerna tar kropp i en specifik gestalt. Och det försöker jag liksom utveckla och visa att det dels är så och också vad det innebär. Och det som jag har kommit fram till är att det här förkroppsligande då som jag pratar om, det ger liksom de här böckerna en etisk angelägenhet som är alldeles särskild och viktig för hur man kan förstå deras berättartekniska egenheter.
De här tre olika romanerna, du går tillväga så att du definierar de här tre olika romanerna via ett specifikt tema eller en specifik figur. Till exempel Nedstörtad ängel handlar i hög grad om monstruositet, och Livläkarens besök, där utgår du från nomaden till exempel och analyserar de här texterna via de här figurerna. Om vi nu tar till exempel Nedstörtad ängel och temat monster, där ser du ju inte monster som någonting negativt utan egentligen som någonting positivt. Hur det är att vara människa, inte som att kanske vara utan som att bli, olika möjligheter till att vara människa.
Ja, och absolut. Monster är ett vackert ord i den romanen. Och det här, den romanens mesta monster, dess fysiska monster, en tvehövdad figur vid namn Pascal och Maria Pinon. Så den liksom läser jag som en tankefigur som tar oss ut i gränsen för vad det innebär att vara människa. Och som liksom vidgar vår förståelse och visar att den liksom är rörlig. Eller kan vara rörlig. Ja. En viktig tankefigur, säger jag, i det här monstret. Och sen också då att det återspeglar sig i hanteringen av romanformen och det sätt på vilket Enquist visar vad romanen kan vara och också vad den inte kan vara. Men att det är en roman som tillsammans med sin monsterfigur, sin monstertematik, tar oss till gränsen för vad som kan sägas och vad som kan tänkas.
Den här gränsen för vad som kan sägas handlar också mycket om ordlöshet eller oförmåga att kommunicera med ord. Man måste kommunicera på andra sätt, för att här händer ju också ohyggliga saker i just den här berättelsen.
Jo, och det är ju också en konst som jag tycker att Enquist behärskar, att med ord kunna berätta vad som intryms i orden. Att det finns en slags visshet om begränsningarna som är på sätt och vis en oerhörd insikt. Och rent konkret så handlar det ju också om maktmönster som är nog så reella och verkningsfulla idag, att ordet är inte jämnt fördelat. Alla har inte en röst för alla erfarenheter eller alla tillstånd eller alla varanden. Finns det inte ord eller röst? Och det är kanske någonting värt att hålla i. Hålla i bakhuvudet är också ett sätt att säga att vi alltid måste tänja på gränserna, tänja på orden, söka oss vidare, vidga.
Den här Nedstörtad ängel är ju en bok som handlar, som du sa, om att vara människa, olika former av mänsklighet och så vidare. Den bär också en undertitel, en kärlekshistoria. Och det är ju väldigt många komplicerade former av kärlek, och många kanske inte ens skulle säga att den handlar så hemskt mycket om kärlek de facto.
Nej. Det är nog en bok som stämmer till eftertanke kring vad kärlek är och vad kärleken gör med oss och vad kärleken kräver av oss. Nej, det är inte vackra berättelser, men samtidigt så tror jag att det också är viktiga berättelser för att det synliggör liksom relationens oerhört genomgripande roll i våra liv. Hur vi inte är autonoma, enskilda, ensamma subjekt, snyggt avgränsade i en nätförpackning, utan att vi är beroende av varandra och i varandra och i förhållande till varandra alltid. Och det kan vara både oerhört lyckligt och fint och oerhört destruktivt och smärtsamt.
I många av P.O. Enquists böcker, så också de här tre romanerna som du tar fasta på, så använder han sig av händelser, faktiska händelser, skeenden, historiska skeenden eller personer som har existerat. Och hur skulle du säga att han använder sig av det här materialet och för vilka syften?
Ja, han gör det väldigt självsvåldigt och jag tolkar det, och nu vill jag betona att det är min tolkning, för jag vet inte vilka hans avsikter är. Jag läser gestaltningar av avsikter och så vidare som finns i romanerna, men det är romanerna som jag nu baserar min tolkning på. Men jag tror det bidrar till att illustrera det här med berättandet som en makthandling. Att det faktiskt är någonting vi aktivt gör. Historien finns inte bara där, den ligger inte bara där och så tar vi den och skildrar den lite, ser som så, utan vår blick på den, vårt sätt att hantera och förvalta den är en aktiv handling, och det är där historien lever. Men jag skulle också säga att det finns liksom en stark vördnad för det historiska, för det som har funnits, för verkligheten i de här böckerna, att det är att han återkommer till det faktiska skeenden och personer, så är ju också liksom att erkänna att det finns och att det har skett och att se historien helt enkelt. Men samtidigt också visa att att vår position, vår blick på historien är inte liksom en neutral utblick, utan det är ett aktivt förvaltande av historien.
Vilken är författarjagets roll i de här verken? Jag menar, P.O. Enquist skriver ofta ur ett jag-perspektiv. Är han en allvetande författare? Är han en påhittande författare? Är han en ljugande författare? Eller ett jag i de här berättelserna?
Allt detta är han, och lite till. Det skiljer sig faktiskt mellan de här tre romanerna. Till både Nedstörtad ängel och boken om Blanche och Marie så finns det en sån här jag-berättare, en väldigt synlig, närvarande jag-berättare som sådär uppenbart kommer till korta eller uppenbart förhäver sig i förhållande till det som berättas. Alltså en ja, på olika sätt, hur ska vi nu säga, uppenbart mänsklig jag-berättare med en massa tillkortakommanden. I Livläkarens besök är det annorlunda. Där är det en allvetande berättare, lite i sån här 1800-tals realistisk stil, men också den är liksom synnerligen närvarande i sin frånvaro och rumsterar om bland skeenden och ger tydliga liksom perspektiv på saker och ting. Men det här är ju liksom också ett sätt att på något vis skildra och gestalta författarskapet. Och det ska ju inte förväxlas med att det nu är. Förstås är det ju Enquist som har skrivit de här böckerna. Men att samtidigt så är ju den här berättaren också en konstprodukt. Och det är tacksamt. Det gör ju att jag kan läsa den berättaren. Men att den går ju inte ett i ett med den verkliga Enquist. Även om den ofta har delar Enquists biografi och hans egenheter. Så är det i allra högsta grad en konstprodukt.
En av de teoretiker du använder dig av i analyserna av de här texterna är den italienska genusvetaren Rosie Braidotti, som talar om det nomadiska subjektet. Och du analyserar då framförallt Livläkarens besök ur det här perspektivet. Kan du utveckla lite vad Braidotti menar med det här nomadiska subjektet?
Det är en tankefigur där hon försöker föreställa sig vår belägenhet i dagens värld, inte som att jag är liksom en fast utgångspunkt utifrån vilken vi möter världen, utan det är istället liksom en kontinuerlig process, en rörelse, kumulativ tillväxt, tillstånd. Och också förkroppsligat, kroppen är oerhört viktig. Det nomadiska subjektet är förankrat i historien, i rummet, i kroppen. Det är inte liksom någon transcendental föreställning som löper bortom tid och rum, utan tvärtom rätt igenom tid och rum och rätt igenom kroppen. Och det här ger liksom rum för en rörlighet mellan synsätt, mellan perspektiv, mellan hållningar, och som jag tycker att har varit tacksam när jag har försökt läsa just i synnerhet Livläkarens besök, som uppvisar en jäckande rörlighet mellan olika stilarter, olika hållningar, olika perspektiv. Och också en slags etisk hållning som jag tycker att liknar den Enquistska. För att rörligheten innebär liksom en slags rymd som jag upplever att finns också hos Enquist.
Du talar om det här med att utmana och överskrida gränser, och de här personerna i de här texterna är ju ofta folk som i allmänhet anses leva kanske lite i marginalen, de monster eller hysterikor eller udda existenser. Men det han gör med dem är ju då kanske att försöka just visa på andra möjligheter att vara, att finnas till och att utmana maktstrukturer, och hur också en sån här utveckling av de här personerna försiggår i de här texterna.
Absolut. Och det som jag tycker att de här tre romanerna delar är att de alla gestaltar en rörelse just från marginalen, från avvikelsen, in mot centrum, in mot det utrymme vi tilldelar det mänskliga. De liksom vinner en slags mänsklighet. Men samtidigt som de gör det så vidgas själva föreställningen om det mänskliga. Det handlar inte om att de liksom likriktas, det handlar inte om att Pascal Pinon får sitt andra huvud bortopererad och så får han fara runt som vilken människa som helst. Utan det handlar om att det röjs rum för den komplexitet och den avvikelse som han då väldigt fysiskt och tydligt bär, men som jag väl föreställer mig att vi alla har vårt extra huvud någonstans, så att de invanda föreställningarna om en mänsklig norm kan vara nog så trånga. Och att det är illa för de allra flesta av oss.
Du har hållit på med P.O. Enquist ganska länge, 10 år, eller hur?
Ja, kanske till och med mer. Men jag skrev om honom redan i gradun, så att det är nog mer än så tyvärr. Ett halvt liv.
Hur många gånger har du velat slänga honom i väggen?
Ja, det har jag kanske nog velat. Men det intressanta är att liksom den bästa medicinen i de stunderna har varit att jag har läst de här romanerna igen. Jag vet inte hur många gånger jag har förälskat mig i drottningen i livläkarens besök på nytt och på nytt och på nytt. Så jo, men det har inte ändå varit en möjlighet eller ett alternativ. Jag skulle igenom det här.
Vad fick dig att faktiskt orka med hela det här? Det är ju en maratonlöpning att skriva en doktorsavhandling. Hur klarar du av att vara så ståndaktig?
Nu har jag ju inte varit så ståndaktig att jag har maratonlöpt alla dessa 10 år. Utan jag har fått 2 barn under tiden och jag har levt också. Det är ju det att man skriver ju sin avhandling ganska sådär mitt i livet när allt annat också händer. Men där måste jag ju nog säga att en oerhört viktig faktor har varit min handledare. Roger Holmström, som långt före jag själv vågar tro att det här faktiskt skulle ros i land, hade bestämt sig för att det ska det. Och på något sätt så har hans tro och hans beslutsamhet och hans närvaro gjort att allt annat skulle ha varit helt otänkbart.